Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är det dags för en MotoGP-podd och väluppvärmda röster får man ju minst sagt säga efter att ha slösnackat här i garaget ett par timmar. Andreas Mårtensson, hur är läget med dig?
Det är bra. Tobias Lajon, hur är det själv?
Men jag känner att jag har lite energi kvar i alla fall för att det är... Ja, inte för att, men vi har ju som sagt värmt upp rösterna länge här och pratat igenom högt och lågt inför den här podden. Jag tycker dock att det börjar bli långvarigt nu, det läget som gäller med noll racing, mer eller mindre.
Mm. Fast det är ju inte noll racing, jag har precis uppdaterat dig på vad som hände här i lördags kväll när det var iRacing, IndyCar, vad kallar de det egentligen? IndyCar Challenge eller iRacing Challenge?
Det var väldigt spännande. Det är kanske därför det tog så här lång tid att komma igång.
Ja, det ser. Jag tycker också det var väldigt bra.
Jag får krypa till korset och säga att det var välproducerat och spännande upplösning på det racet som du visar mig i alla fall.
Visst är det det?
Ja, det var det.
Och Indy 500, och den körde bara 70 varv i och för sig, men det höll ju så när på att bli svensk seger med Marcus Ericsson.
Ja, jag var imponerad över spänningen och även över hur verklighetstroget det kändes. Själva upplägget.
Ja, absolut. Och det har blivit bättre och bättre också. Jag tror det har man kört 4 eller 5 race. Premiären gick ju på Barber Motorsport Park. Där var ju vi för ett år sedan, nästan exakt.
Mm.
Där var premiären i den här serien som har gått vidare. Och så var det ju Circuit of the Americas förra helgen. Och sen så var det då finalen nu på Indy.
Ja, men visst ligger den här typen av racing som vi såg nu då, med IndyCar där, just formatet och det ligger några snäpp upp jämfört med det som MotoGP-förarna ägnar sig åt under uppehållet?
Ja, det går faktiskt knappt att jämföra, ärligt talat. Det här är ju simracing, alltså IndyCar, det är simracing på högsta nivå. Man kan ha riktiga bra riggar. Det MotoGP håller på med, det här virtuella e-sport-gamet, kördes också igår. Idag är det måndag, ska vi tillägga. Igår söndag körde de alla tre klasserna på Jerez. Det skulle ju gått till Jerez på riktigt igår egentligen, men som vi alla vet så var det inte så. Men det är ju mer Gröna Lund. Arcade racing.
Men visst har vi varit inne på det här tidigare också, att det är kanske svårare att skapa den här riktiga känslan vad det gäller motorcykelspel om man ska ha virtuellt utfört.
Ja, det vill jag se dem köra bil faktiskt.
Ja, det hade ju
varför
säkert
inte?
Nej, varför inte? Det är ju flera av dem som håller på och testar på allvar och spelmässigt.
Självklart, de skulle ju göra ut det där bra nog, så att säga. Mm. Absolut.
Ja. Nej, men det är kul. Och det var som sagt var i sammanhanget, jag blev lite upprymd här just innan vi började prata.
Ja, men det är jag satt och tittade på de här 70-varven i lördag, så jag var riktigt arg när jag stängde av faktiskt. För att det var ju... Ja... Jag vet inte vad man ska säga, men några av de där kan ju inte tänka klart utav förarna.
Tokiga och knepiga incidenter, eller det var ju inte ens incidenter, det var ju medvetna påkörningar i slutet av det här som du visade.
Ja, men det är ju inte bara ett spel. När det är så där pass verklighetstroget så går det inte bara att säga it's just a game, det är det inte. Utan Där representerar de sina team, sina sponsorer. Det är livesänt i amerikansk tv. Det är livesänt på Viaplay med flera. Då går det inte att hålla på och latcha så som en del av dem gör.
Nej, vi får se vad det blir för konsekvenser. Ja, det kan bli konsekvenser för några av förarna.
Absolut.
Kanske inte bara i det här racet. Vi har ju sett konsekvenser också innan här under säsongen.
Det är ju två förare som har åkt dit ordentligt. Den ena blev ju av en sponsor för att han blev så lack när han stängde av. Och en annan IndyCar-förare, eller en NASCAR-förare, han uttryckte ju sig rasistiskt och fick sparken av sitt riktiga team. Så att det är klart att det får konsekvenser, och skulle förvåna mig faktiskt om inte de här förarna får krypa till korset faktiskt och be om ursäkt, framförallt då Ferrucci och Pagano.
Ja, det är, såklart vill man ju ha det så verklighetstroget som möjligt, och med de här sändningarna så blir det ju dessutom på allvar. Det går inte att säga att det är bara ett spel längre.
Nej, det gör det absolut inte. Det, då har man inte förstått någonting.
Nej. Men det är bra att det går att fylla ut lite grann. Vi ska ju försöka snacka lite nuläge och raceutveckling på den här säsongen så långt. Och dessutom då vad som ligger i pipen framöver, längre fram i sommar då. Och ja, det är väl de punkterna vi kommer hinna med här under den här sändningen.
Jag känner mig helt upprymd när de får se lite racing igen.
Jag fick också upp pulsen. Det var tur att du visade.
Ja, och jag satte på Viasat-kanalen här sport, och så tittade jag på någon Stanley Cup-final som är 11 år gammal liksom, och man bara tittar på Lidström och company liksom, och nej, detta berövas vi på. Nej, det känns inte bra.
Nej, det gör det inte. Det känns som att det är stillestående i samhället när det gäller den här typen av aktiviteter i alla fall. Men någonting är ju ändå på gång att hända. Och om vi går in på första programpunkten då med läget här med covid-19 i Europa, kanske vi får börja med, så har det ju hänt lite grann sen vi snackade senast.
Det börjar ju öppnas upp samhällen. Spanien får ut och träna lite nu, Italien också öppnas upp lite grann. Och det är ju bara hoppas nu att det inte blir något bakslag. För blir det då kommer de här planerna som har gjorts nu inom både Formel 1 mot GP kommer ju få sig en törn.
Mm. Och där snackar man om att försöka att dra igång då i början av juli gällande Formel 1 och mitten av juli gällande MotoGP.
Ja, det senaste är som sagt 5 juli. Så ska Formel 1 dra igång på Red Bull Ring. Troligtvis med två helger efter varandra på samma bana. Det vill säga Red Bull Ring både 5 juli och 12 juli. Det är planen. MotoGP då 19 juli snackas det om på Jerez. Det är inte dåligt varmt då, va?
Det kan vara varmt. Vi har ju haft runt 30 grader senaste åren jag har varit på plats där.
Ja, det hade varit igår då, 3 maj.
Ja, exakt.
Så nu snackar vi 19 juli.
Mm, det kan bli riktigt klibbigt.
Kan det bli 50 grader?
Nej, kanske inte riktigt. Men nej. Men
över 40 skulle
det kunna vara. Men faktum är att några av ställena på banan där med de här vallarna som ligger emot där trycker det på ordentligt.
Ja, absolut. Jag kommer ihåg när vi var där. Vi var inte där förra året, men vi var där 2018 och vi var ute på banan. Så det var ju stekhett när vi var där i kurva 2. Kommer ihåg framförallt, svettade som en gris när vi var där.
Men lite stickspår här. Vilken värme har du upplevt själv när du har kört då som varmast?
Nej, men temperaturer? Jag tror vi har pratat om det här. Kanske inte i podden, men vi båda har erfarenhet från Albacete.
Ja, det är Albacete för mig som ligger i topp.
Ja. Albacete framförallt, det som ligger i topp där. Och kommer inte ihåg exakt, men runt 40.
Ja.
Kanske inte 40, men strax under i så fall.
Nej, jag vill minnas att det var lite varmare till och med när jag var där. Men det beror ju på också vad man mäter, om det är sol eller skugga och så vidare. Men som tur var, när jag var där var det ett 12-timmars lopp som startade 21.00 på kvällen. Och då var det runt rätt. 30 grader någonting under natten där.
Ja, nej, jag har ju kört två gånger, det har varit sådär grisvarmt där. Ett EM och ett spanskt mästerskap.
Mm.
Det är en tuff bana också, för du hinner inte vila någonting.
Nej,
på den banan.
Ingenting. Och vi tränade på dagarna, så det var det några varv och sen var det svimningskänslor.
Ja, ja. Ja, där körde vi.
Full race distans.
11 mil.
Ja, tufft. Men du, det är klart att det är varmt här då, men ändå lite ljusare, lite ljusglimtar då, eller liten öppning finns det ändå nu då med de här datumen satta som idéer att dra igång en säsong.
Ja, jag tycker också det. För 3 veckor sedan så var jag med i det här F1 Depån Live som går på Viasat Motor och Viaplay. Just då på något sätt kände jag mig väldigt negativ. Och fick frågan av Janne där om det kommer bli någonting överhuvudtaget. Och då sa jag att det kommer inte, jag tror inte att det kommer bli någonting. Och man går ju sådär hopp och förtvivlan. Ena dagen så känns det hyfsat, andra dagen så är man negativ. Och sen nästa dag så är man väldigt positiv. Och vi vet ju inte. Vi vet ju ingenting egentligen om det kommer bli den 19 juli. Men vad ska vi säga, 50-50.
Ja, det går ju faktiskt, det går ju att resonera på hur många håll som helst, ja, det kring det här. Men ett är ju själva läget i det landet där då man har bestämt att man ska köra. Men sen tänker jag också på den personal som ska till och från tävlingar där. Och det finns ju olika spår att gå efter där. Man tänker att man ska ha, vi vet ju att man har köpt in testmöjligheter nu också. Men hur säkra är de här testerna? När ska det utföras? Hur ska man räkna? Från vilka tidpunkter ska man räkna egentligen?
Ja, den informationen just om tester, det är ju att Bridgepoint, som då äger Dorna, har då köpt in 10 000 tester. Där all personal, förare, rubbet som ska jobba i depån ska testas innan de åker hemifrån. De ska testas när de kommer till banan och de ska testas när de väl kommer hem igen. Det är den informationen som har kommit ut, att testningen så kommer gå till på det sättet. Sen om de kommer testas varje gång de kommer till banan, det vill säga alla dagar eller bara en gång, vet vi inte. Men det känns ändå som, just om vi går tillbaka till Red Bull Ring, första ryktet var ju att det skulle starta där. Det känns ändå ett lämpligt startmål ändå.
Tänker du datummässigt eller geografiskt?
Ja.
Eller?
Nej, men jag tänker på dels ägaren av banan, aha, Red Bull, är bra. De är involverade i både Formel 1 mot GP. Plus att det ligger väldigt avsides. Det ligger en timmes bilfärd ungefär från Gräs. Det finns ingen stor bebyggelse i närheten.
Nej.
Där skulle man kunna isolera hela depån på ett sätt. Om man bygger upp massa baracker bara där personalen får bo. Och vi ska komma ihåg att Formel 1 har ju sin tanke att börja där. Så att de faciliteterna kommer ju finnas till MotoGP när väl MotoGP ska dit och köra.
Mm.
Där skulle man på ett lättare sätt än på andra ställen kunna isolera depån. Och sen är det ju då snack om man ska köra två helger på samma bana då även i MotoGP.
Det är inte så dum idé tycker jag det där med att man, om man nu gör rigorösa tester inför en racehelg, varför då inte stanna som du säger här två helger på raken på samma ställe? Det låter ju högst rimligt att ta chansen eller ta den möjligheten i alla fall.
Och sen har vi den med inkubationstiden då.
Den är ju lurig. Den är ju betydligt lurigare utifrån vad jag har läst mig till i alla fall.
Ja, den är ju lurig. Men Jerez är också egentligen ett bra startmål, skulle jag vilja påstå. Visst, byn ligger där eller staden ligger i närheten, men det går också på något sätt att isolera där.
Mm.
Och sen är ju frågan, kommer vi få se någon publik överhuvudtaget på något MotoGP-evenemang i år? Ytterst tveksamt. Och även folk i depån, från början är det ju någonstans runt 2500 pers som jobbar. Nu har man försökt skala ner det där, 1600 säger man nu. Och då får man vara 40 i ett MotoGP-team, 25 i ett Moto2-team och så tror jag det var 15 i ett Moto3-team.
Ja, det är fortfarande, det räcker att någon eller några är smittade.
Ja,
och det är ju rätt stor skillnad, tänker jag också, att ta test och se om du är sjuk eller om du har haft den här. Visst är det något olika man kollar i det där läget?
Ja, men nu pratar man nog om de här testerna, det är nog om man är sjuk just då, så att säga då. Aktuella läget.
För idealet vore ju att man vet, nu är det här är ju också skillnad på hur man har hanterat det här i olika länder. Om man nu har låtit bli stor smittspridning eller oavsiktligt eller avsiktligt. Sverige ligger väl någonstans ganska extremt i det här läget. Eller,
ja, vad är det i Sverige?
Samhällsmässigt så ligger vi väl ganska extremt.
Ja.
I att ha saker öppet och igång.
Ja, absolut. Oavsiktligt, avsiktlig smittspridning.
Ja, på något vis. ny påhittat begrepp här i MotoGP-podden.
Ja.
Oavsiktligt, avsiktligt.
Ja.
Ja. Men jämfört du i alla fall med länderna i Sydeuropa där, eller det är ju bara att ta våra grannländer här uppe i Norden då, som har haft väldigt nedstängt.
Ja. Men också Spanien, Italien, Frankrike, Storbritannien. Rossi till exempel, han har inte varit på sin ranch här på 2 månader. Bara en sån grej.
För honom måste ju det vara en livstid.
Ungefär, ja.
Faktiskt. Nej, det blir en annorlunda. Jag tänker också att många då som jobbar i MotoGP-depån är ju faktiskt sydeuropeer. Sen ja. Är det ju en stor naturligtvis grupp också ifrån Asien, Japan och så vidare.
Ja.
Det måste ju finnas i stora grupper som inte har varit i kontakt överhuvudtaget med den här med det här viruset.
Ja. Ja, exakt. Där nämnde du en annan sak, reserestriktioner. Nu vet vi inte vad som kommer hända. Det är maj nu. Det är 2,5 månader tills tanken är att dra igång. Vi vet ju inte om flygplanen går då eller inte. Tanken är nog att åka mycket bil inledningsvis, misstänker jag. Att förarna och teamen helt enkelt får konka runt i bilar.
Mm.
De som kan flyga privat, de som har råd med det, förarna bland annat, teamchefer, de kan ju också göra det. Red Bull Ring är ju bra på det här sättet, har ju precis jämte så ligger det ett privat flygfält eller ett flygfält man kan flyga till. Så möjligheterna finns, men som sagt, det är väl mer problem då för de som är icke-europeer att ta sig till Europa.
Mm.
Någonstans måste du ju mellanlanda.
Ja, det är ett gigantiskt pussel. Bara själva smittspridningen i sig, men även då hur man ska få ihop det här till något gemensamt startdatum.
Jag vet inte.
Jag är i huvudet, så jag är ju mer inne på de här japanska upplägget på de här ovalbanorna där man stänger in förare i veckor som tävlar och där man kan spela på dem. Där kan man prata om isolering och karantän då. Fast det är ju bara förarna naturligtvis. Ja. Nej, det var ju extremt. Men vad tänker du själv då, Andreas, kring det här med möjligheten att dra igång i just juli?
Nej, men det är hopp och förtvivlan. När man lyssnar på någon som är väldigt positiv, ja, men då blir man själv positiv. Och sen så lyssnar man på någon som är lite mer negativ. När de säger att det kan ta upp till 2 år innan vi kan släppa på restriktionerna, då blir man ju rätt negativ. Och så tänker man lite själv och sen så tycker man, det här blir nog svårt ändå att få ihop. Mm. Och det är fortfarande min magkänsla, det är att det kommer bli svårt att få ihop. Men jag hoppas ju givetvis på att vi kan dra igång. Och vi ska veta att det är lång tid kvar om man jämför med hur lång tid det har gått.
Ja.
För bara 2 månader sedan så var fortfarande Qatar på att det skulle bli race. Nästan 2 månader. 2 månader och 2 dagar.
Och sen dess har man ju kastats, som du säger, mellan hopp och förtvivlan. Kanske mer förtvivlan egentligen.
Ja, men jag kommer ihåg mycket mer när jag fick det där mejlet söndag kväll den 1 mars. Racet skulle gå den 8 mars. 1 mars då fick vi mejlet att Qatar var inställt. Och då tyckte man ändå, var inte det här lite överdrivet? Tyckte jag i alla fall just den söndagen.
Mm. Och sen hände det grejer bara under den veckan.
Ja, exakt. Bara den veckan. Sen så på fredag när träningen slog igång så var det ganska uppenbart att nej, men det förstår vi också att det inte blir något race här.
Nej.
Och nu är vi bara 2 månader senare och som sagt, vad hinner hända på 2,5 månader till? Ganska mycket troligtvis.
Mm.
Men 1600 pers i depån snackar man om att man kan få ner det till. Då är det alla 3 klasserna. Det innebär ingen media överhuvudtaget. Det vill säga att du och jag är portare.
Ja, det blir en sommar på ringvägen om du överhuvudtaget drar igång
ja,
det här.
Ja, jag spenderar gärna tid på ringvägen varje dag om det är race, så inga problem. Men det är det snackas om. Ingen media, ingen hospitality-personal, inga gäster, ingenting. Utan bara det mest nödvändiga. Och från Dornas sida så handlar det om tv-produktionen. Tv-produktionen kommer ju vara precis som vanligt. Kanske lite annorlunda faktiskt nu när det inte blir någon publik på plats. Då kanske man väljer att ta andra kameravinklar.
Det kanske blir en utveckling där, precis som övriga saker. Jag tänker på distansarbete. Det är ju frågan om hur mycket det återgår till det
hur
som
de
var innan.
Nu? Hur gör de nu? Hänger de upp pappgubbar på läktaren?
Ja, vi får vi se vad de lägger till.
Nej, men de brukar ju ha mikrofoner ute på publiken så man hör jubel om det blir någon omkörning och sådana saker. Hur ska de göra det? Det kommer de nog på något smart.
Ja. Nej, men det är klart att jag hoppas ju också på att det här ska kunna gå att genomföra. Men precis som du där, det finns ju ganska många frågetecken som man har i skallen. Och få ihop hela det här nätverket.
Jag tänker på Red Bull Ring till exempel. Det finns ju rätt mycket läktare där. Men om man bannar läktarna bara då. Om man säger att ja, det är grönområdena som gäller och så släpper vi in 20 000 pers. Kan man tala 2 meter mellan varje då?
Alltså du ska ju inte fråga mig, jag jobbar ju i skola där. jag ser ju var den ser ut. Det är 2 meter, går ju aldrig att hålla.
Nej, men det är men, skola då.
Ja, det är skola. Men ska du sitta där och kan inte ens sträcka ut chipspåsen eller på sig till vänster? Ja, det är klart att folk skulle kunna göra det. Det ser vi ju i snabbköp och annat, att det går att hålla lite distans. Men ja,
vi får se.
Vi får se, som sagt. Va? Men du, det som har hänt i alla fall, det är ju också under tiden här att det snackade vi om i vår förra podd där. Först och främst, vad krävs det för antal race för att det ska räknas som en VM-serie? Det är fortfarande under diskussion, tänker jag.
Ja, det är det faktiskt lite. 13 race säger de ju. Men i denna specifika händelse som ändå covid-19 är, så ska man nog vara glad om det blir någonting överhuvudtaget. Men frågan är om de kommer fram till att nej, men vi kör 5 race. Ja, vad händer då?
Ja, det blir, korar man ingen världsmästare, då är det ju nästan som uppvisningsrace.
Ja, exakt.
Det blir
så,
ju
så
inte,
det går inte heller.
Nej, det går inte riktigt. Håll med om.
Bara köra på skoj, det är ju kul.
Här hade jag behövt få lite mer historiskt påläst, men inte var det många race förr i tiden man körde. Alltså, det var ju... Jag minns ju i alla fall när det var ner mot 12 race om året.
Ja, jo, men det kommer man ihåg. Och så är det ju Superbike-VM. De hade ju 10 race något år. Det kan inte ha varit så länge sedan, det var bara 10 race.
Nej.
Och hur gör de där då? Då har de kört ett race. Blir Alex Lowe's världsmästare? Om det inte blir något mer.
Ja, just
hur gör
det.
De det?
Nej. Nej. Men det...
Ja, Arenas.
Det, ja, precis.
Moto 3.
Mm. Men Nagashima är Moto 2. Ja. Men förutom då antal race, det som också är pågående, det är ju den här skillnaden också mellan vilka race som har blivit uppskjutna och som än så länge finns kvar i någon slags planering längre fram, samt då de senaste veckorna där man då helt enkelt har ställt in race. De kommer alltså inte att bli av. Om man tar den här senaste nyheterna då med inställda race, då har vi ju de kommande racen på kalendern, kan man ju säga.
Ja, så är det ju.
Inte riktigt.
Nej, precis. Det första racet, Qatar, det blev ju inställt redan från början att MotoGP-klassen kommer inte köras där. Däremot så har de ju sviktat lite det där att ja, men kanske vi kör finalen där ändå. Ja, när nu nya kalendern kommer. Vi får se. Mm. Men som det är nu så är den cancelled. Och sen så sköt de ju upp då Jerez, Le Mans, Mugello och Barcelona. De är uppskjutna. Och sen så ställde de in här nu i
och
veckan.
Och Kota också.
Ja, fast de har ju ett nytt datum.
Ja,
så de är ju bara flyttade.
Mm, det är sant.
Så det där börjar det ju precis. Ja, precis. Så börjar det, om vi ska ta det helt från början. Så var det ju USA, Argentina flyttade man ju på. Så de har ju nya datum. De som är uppskjutna indefinitely.
Ja.
Ja. Det är Jerez, Le Mans, Mugello, Barcelona. De som nu är inställda, som inte kommer köras, cancelled. Det är alltså Sachsenring, Assen och Kymring. Så det blir inget i Finland. Det är klart. Mm. De tre kommer inte köras på i år överhuvudtaget.
Och det här är ju utifrån också hur till exempel myndigheter har bestämt i Holland, vet jag. Med att inte köra några stora evenemang överhuvudtaget och... Det måste ju vara, någonstans måste man ju börja skära i kalendern också. Det finns, det finns ju inte tid att köra 20 race snart.
Nej, men så är det ju. Så nu är vi ju nere på, om Qatar är borta, då är vi nere på 16 då.
Mm.
Med start i Brno, Tjeckien, 9 augusti. Så är planen. Det som svider mest i mig egentligen, det är givetvis de här som är uppskjutna, som vi inte vet något datum på. Det finns ju många banor där som man hade, Mugello till exempel. Den är ju inte rolig att bli av med. Men även Assen har varit på kalendern sedan 1949 i ett svep.
Ja, nej, det är verkligen det är ett stort slag det här, det kan man ju helt enkelt konstatera.
Ja, vi sa ju, drömscenario var ju att vi skulle starta där, sa vi ju förra podden. Nu sa vi också att det var ju en dröm som inte kommer gå uppfyllelse, men ändå.
Men du var inne på det här med använda en bana till flera race då, och just A1-ring eller Red Bull-ring är en lämplig bana för sånt då. Men ser du själv spontana andra banor som skulle funka på lika bra på det sättet?
Silverstone, skulle inte den funka så?
Mm, absolut.
flygfält. Stor anläggning. Den ser jag. Nej, men, alltså, det går ju att lösa. De andra, Aragon till exempel, går också att lösa. Vi ska ju komma ihåg också att vi har Portimao som en reservbana. Mm. Det här handlar ju bara om vilka restriktioner gäller i landet och var kan vi köra någonstans. Och sen så får det bli som det blir. Blir det två på Red Bull Ring, två på Aragon, två på Silverstone och en i Valencia, då blir det det. Mm. Då är det bra med det.
Men jämfört då med till exempel, för vi inledde sändningen och snackade de här simracen då med IndyCar och NASCAR. Där vet vi att där har man, där kommer man att köra igång väldigt snart. Men då är det ju, även om det är förare från hela världen, så är det ändå på något vis ett inhemskt mästerskap.
Ja, det är ju ett land. Det är många delstater också, men det är ett land. Tanken är att dra igång NASCAR först. 19 maj tror jag det var. Det är bara om 2 veckor drygt.
Mm, ja.
Och sen 2 veckor senare, då i mån på juni, så är det dags för IndyCar. Men Eriksson, Marcus Eriksson var ju med i den här F1-depån live igår, söndag. Och dels var han missnöjd över incidenten med Pat Ward där i iRacing. Det lämnar vi nu, men i alla fall han var missnöjd över det. Och sen så är det ju fortfarande lockdown liksom. Det är ingenting som är öppet där han bor, i Indianapolis. Och han var ju väldigt tveksam till att de skulle kunna dra igång och tävla om bara tre och en halv vecka då. Mm. När de inte ens, personalen får inte ens gå till fabriken, till bilarna. Så att, ja, den som lever får se. Ja, men det är ju, jag tycker det ändå är, de har någonting att sträva efter. Det är ändå, det får ju människan att få lite hopp.
Grundkänslan är ändå mer positiv nu än för några veckor sedan när vi såg så här senast.
Ja, för 3 veckor sedan då var jag negativ. Ja. Det erkänner jag.
Ja, jo, det var jag med. Och jag, ja,
men det är som jag säger, man går upp och ner hela tiden.
Och sen, jag påverkas personligen faktiskt av det här. Något som jag märker finns i bakhuvudet ändå, det är den här stora skillnaden i hur den här sjukdomen slår på individnivå. För där ser man ju exempel på personer både i yngre år och som man inte vet, eller som troligtvis inte har så mycket bakomliggande sjukdomar, som drabbas väldigt illa. Och då blir det ju mera, för mig då blir det ju mer negativt när man tänker på att det ska kunna starta upp här. För då blir det ju, det blir en annan typ av risk som personer i den här branschen utsätter sig för. Så blir det ju.
Mm. Ja, absolut.
Och i slutändan så är det ju ändå, visst, då kommer man ju närmare det här virtual racing, att det är fortfarande bara racing. Det är inte, det är inget samhällsnödvändigt direkt som utförs.
Nej, det är det inte. Men det är väldigt många människor som lever på det här, som försörjer sig via detta. Det är inte bara en motorcykeltävling.
Nej, det håller jag med om.
Så sett. Men det är din industri alltihop, både Formel 1, MotoGP, det är mycket pengar inblandat.
Ja, det är det ju. Absolut.
Så man måste försöka komma igång så tidigt som möjligt. Men givetvis så kommer ju hälsan alltid först. Men det finns ju någonting som heter ekonomi också. Fast man inte kanske vill prata om det när det handlar om sjukdom.
Nej, svårt och intrikat läge. Det är det ju absolut. Ska vi hoppas på att det kör igång här i juli då?
Ja, stenhårt. 19 juli, det är min kalender blank. Jag skulle ha ett sommaruppehåll då, men jag har det nu istället.
Du kan tänka.
Jag kan tänka mig att hoppa in.
Tänka, hoppa semester.
Ja, det är semester, det blir hemsemester, eller vad säger man? Hemester.
Hemester, ja.
Hemester.
Ja. Har du tänkt någonting på hemester? Har du preppat för det? Vad ska du göra om du ska vara hemma hela tiden?
Nej, jag vet knappt vad jag ska göra, ärligt talat.
Snart börjar det bli uttömt.
Ja, nej, men jag har ju 2 små barn, så att det finns tid för att slå ihjäl med dem.
Jag har tänkt något liknande där faktiskt.
Men det är ju lite sådär, man känner ju att man klättrar lite på väggen. Man är ju rätt van att resa. Jag reser ju i båda mina jobb och nu är det noll. Vi har inte varit iväg. Jag har inte varit på Arlanda sen vi kom hem från Malaysia i november.
Nej,
känns lite udda.
Nej, och det känns udda. För mig känns det både resorna men också den här upplevelsen kring varje racehelg. Och jag kan inte nog... jag blir påmind över hur länge som jag ändå har följt det här på helger. Och det blir ju 40 år någonting. Och plötsligt så är det ett år där det är inte nått.
Och så missar du iRacing.
Ja, dessutom. Ja. Det kanske är konstigt i dina ögon. Men nu när jag visar mig, när du har introducerat det så ska jag börja följa det bättre.
Synd att det var final igår då.
Mm, det är synd.
Men MotoGP körde igår. Det måste vi ta lite.
Berätta hur det gick. Jag vet ju vem som vann i alla fall.
Ja, det vet jag också. Nu har de ettan och tvåan och trean har vunnit varsin gång nu. Vinales vann igår.
Vill jag minnas att Alex Marquez vann något race?
Han vann första racet och andra racet vann Bagnaia.
Just det.
Så både alla de tre har en första, en andra plats och en tredje plats nu på de här tre racen. Inte Marquez dock. Han blev fyra igår igen. Mm. Han är inte med riktigt.
Det är kul att det är några andra namn då. Eller ett par nya namn får vi säga.
Men som sagt, det är lite mer kadracing än någonting annat.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men du, i övrigt då, vad ägnar de sig åt förarna när det är det här långa uppehållet? De ser naturligtvis till att hålla sig friska, men det här, om du säger att Ross inte har varit på sin ranch på ett par månader.
Han ser skäggig ut också. Riktigt långhårig. Han har coronafrilla.
Ja, just det. Han har inte vågat gå till frisören. Nej. Det finns inga frisörer.
Nej, det är inget som är öppet. Men han får inte gå utanför huset.
Nej, men han har ju haft sina egna klippningar förut. Han kan ju bara raka av allting.
Sant.
När det är dags.
Sant. Spray lite gul färg så är det lugnt.
Ja.
Nej, men de har ju inte för sig så mycket. De får inte, alltså, nu får de ju börja gå ut igen. Men de har ju varit inlåsta i princip. Den enda som har levt livet är ju Jack Miller i Australien. Han har ju hållit på med diverse saker. Han åker hoj och traktor och allt möjligt han håller på med.
Inga sysselsättningsproblem då?
Nej, och sen så passar han på att lägga ut det på sociala medier med för att just nagel i ögat på sina italienska, spanska, franska vänner.
Ja, men det är rätt stor skillnad på restriktioner i länder, det har vi konstaterat.
Ja, men så är det. Alltså, ja. Det är ju samma sak, för hade det varit i Sverige så hade ju vi också åkt cross.
Mm, faktiskt.
Eller något annat.
Ja.
Vi hade fått göra vad vi hade velat i princip.
Ja.
Så att det är jättestor skillnad. Men man tycker lite synd om dem faktiskt. Med
de stora inskränkningarna som är.
Ja, just att de tränar ju på hoj i princip varje dag. Och det har de inte kunnat göra.
Nej.
Och de kan inte ha något iRacing eller någon IndyCar eller någon simulator som substitut på det sättet som bilförare kan ha.
Men det går att planera lite på framtiden i alla fall. Det har ju hänt lite grann på kontraktssidan sen vi snackade där senast. I alla fall när det gäller, nu tänker jag först och främst Suzuki där man har gjort klart med både Mir och med Rins vidare.
Suzuki helt klara nu, två förare, både Mir och Rins, 2021-22, båda förarna. Yamaha helt klara med fabriksteamet, pratar vi.
Vinales, Quartararo och Vinales.
Vinales, Quartararo. Ja, och så Mark Marquez då i Honda, klar. Och sen har vi väl Tito Rabat också, som är klar.
Just det, han var den enda som egentligen var klar tidigt i
han
den här kontraktsrundan. Ja, jag skulle säga det.
Så det är väl de sex förarna då, va? Eller hur många blir det?
Det blir sex stycken, ja. Men det, är ändå, det öppnar ju upp, tycker jag, ändå lite intressanta spekulationer och diskussioner. Som läget är nu då, du nämnde, vi pratade om Rossi precis, en av veteranerna. Det finns ju Dovizioso, Crutchlow, flera före där det gått rykten om att den här säsongen, 2020, kanske är deras sista säsong.
Mm. Det har det gjort. Och det är ju frågan om de vill sluta på det här sättet. Jag tror inte det. Jag tror inte Rossi vill sluta på det här sättet. Jag tror han vill köra någon säsong till. Och han har ju bekräftat från Yamaha att han kommer få fabriksmaterial även nästa år. Och vad jag förstod det som så är det egentligen oberoende av team.
Ja, men då menar du att nu ser jag på din blick här, då tänker jag att det skulle han kunna starta ett eget team.
Ja.
Om han
har ju ett team.
Ja. Mm. Och bygga vidare på det då.
Ja.
Det andra alternativet är ju att gå in i Petronas-teamet då. Men
det är ju det som
jag vet inte hur populärt eller hur bra det är egentligen.
Nej. Det är ju det som det snackas om. Det har ju inte varit något snack nu på senaste tiden om att han ska gå in i ett eget team, utan det har varit just Petronas. Rasslan, jag har fått mycket frågor om Rossi, vad kommer hända? Rossi Morbidelli, eller vem kommer köra hos dem till nästkommande säsong nu när Quartararo försvinner? Så det har inte varit något snack egentligen om att Rossi ska dra upp sitt eget Sky Racing V46. Jag har hört att Sky ska också kanske dra sig ur. Jag hörde att det ryktades om det. I vilket fall som helst, då känns det som att jag känner två delat här. Jag känner det är större sannolikhet att Rossi fortsätter om säsongen fortsätter som den är nu. Det vill säga ingenting. Men det är också större möjlighet att han inte kommer köra för sitt eget team ju längre fortsätter så här.
Du menar att det kräver tid med uppstart och få
igång någonting, eller? Hade han ändå kört i år och visat att han fortfarande har farten, vilket han har kapacitet att ha. Han har kapacitet att både ta vinst och pallplats, om det stämmer. Då hade dels hans motivation att fortsätta ett år till ökat. Men det hade även gett incitament till sponsorer att hjälpa honom att ha ett eget team. Även fast inte det är Sky eller vad det nu kan vara för någonting. Det finns inte ens incitament för det också nu. Men det hade varit troligare innan det här coronaviruset kom.
Ja, jag är med på hur du tänker där. Det är ju fortfarande så pass... Han är ju fortfarande den stora fixstjärnan, måste man säga. Ja. Det med, men det varar ju inte för evigt om resultaten börjar dala.
Nej, så är det. Och sen så är det ju osäkra tider ekonomiskt också. Vilket det inte var för 3 månader sedan. Därför ser jag också att det hade varit troligare att han skulle kunna göra det med vilken sponsor som helst egentligen. En annan sponsor än Sky, om nu inte Sky vill fortsätta. Vi får se. Men jag känner nu att det lutar väldigt mycket åt att Rossi fortsätter i Petronas.
Ja, det blir ändå ett nytt läge. Det blir en annan vinkel för dem att få in istället. Och för en ny förare som det går att forma eller arbeta in tillsammans med, så kommer man då... Det blir ju helt andra änden av skalan egentligen.
Ja,
jämfört med
och sen är ju frågan, är det positivt negativt för teamet? Jag tror det är både och faktiskt, inte bara positivt.
Det tror inte jag heller.
Det är klart att det är positivt att Rossi kommer in i teamet. Självklart med all publicitet och allting som det medför. Men jag tror inte att det bara är positivt. För han kommer troligtvis ta med sig hela sitt team in. Vad händer med Quartararos team runt honom nu? Kommer de då följa med till Yamaha? Det kanske blir ett rent byte helt enkelt. Med både personal och förare.
Mm. Ja, sant. När du säger så. Så
vem
nej,
vet?
Det låter inte helt otroligt.
Inte helt otroligt. Och då ska ju på något sätt teamet formas på nytt. Alltså Petronas ska formas på nytt på något sätt. Nu känns det som att nu är de en väldigt tajt och bra grupp. De har både motor 2 och motor 3. Några mekaniker i motor 3 vill säkert komma till motor 2. Några mekaniker från motor 2 vill säkert ta steget upp i motor GP. Och så kommer Rossi med sitt gäng och då försvinner massa platser. Hur blir dynamiken?
Ja. Det är inte lätt att jobba ihop de här stora teamen, som du säger. Nej. Dynamiken och ganska stora skillnader. Vi vet ju, som träffar Johan ganska ofta, hur mycket arbete det krävs för att få de här sammansättningarna att fungera och jaga rätt folk till rätt plats på något vis.
Mm.
Nej, det är inte en enkel ekvation det där.
Och sen är det ju, Rossi, han är ju inne på sina sista år, så enkelt är det. Det är ju ingen framtid på det sättet.
Nej, absolut inte.
Och tanken med teamet från början var väl på något sätt att hjälpa unga förare, precis som de har gjort med Quartararo, och även Morbidelli på sitt sätt. Att plocka upp andra förare och sen låta dem växa. Men det är också svårt att säga nej, Rossi, det är tyvärr.
Nej, det verkar ju svårt.
Ja,
eller för att säga omöjligt.
Ja, visst. Ja. Jättesvårt.
Ja. Ja, men intressant i alla fall den utvecklingen. Men det är inte bara Rossi som det cirkulerar kring. Och jag vet att Andrea Dovizioso också har hans sits eller hans läge hos Ducati. Det
hänger lite löst.
Det hänger lite löst. Ja. På något vis så känns det som att han har varit mer och mer öppet kritisk till... Ja, är det brist på utvecklingen? Han får inte cykeln exakt dit han vill i alla fall.
Nej, men så är det. Han får inte dit han vill, och senaste ryktet är att han har pratat med Honda. Tillbaka till Honda, han körde ju för Honda. Han tog väl steget upp 08, om inte jag minns fel, i stora klassen för sin Scott Honda.
Ja, du menar just det, första säsongen. Jag satt och letade i huvudet här. Och
ja, Scott Honda 08, och sen körde han ju för Repsol 9, 10, 11. Innan han då tog steget över till Tech Trava.
Mm, körde Yamaha där. Mm.
Så han har ju kört 4 år hos Honda redan i MotoGP. Sen körde han hela sin 250-karriär. Säkert 125 också.
125 körde han också.
Han tog väl världsmästare i titeln där, 04. Ja, på 125. Ja, så att han är ju en gammal Honda-förare. Ränderna går aldrig ur, vad säger man?
Men är det troligt då egentligen? För det, han måste ju i sådana fall sikta på fabriksstyrning.
Ja, men det känns inte troligt.
Det gör ju inte det.
Nej, det gör det inte. Utan det känns mer troligt i så fall att han ersätter Crutchlow kanske.
Mm.
Det är mer troligt. Mm. Att han skulle peta... Alltså Marquez har ju redan kontrakt. Alltså Marquez. Alex Marquez har inte kontrakt. Men att de då skulle satsa på en förare som är äldre än en Mark Marquez. Det tror jag inte.
Nej, jag
det
tror inte heller. Nej,
snarare, det finns ingen mening.
Nej, snarare det upplägget som Crutchlow har där med fabriks... fabriksgrejer med utvecklingsmöjligheter och vara med och testa och ta riktning för cykeln. För det har vi ju snackat om många gånger, just det här med Marquez och hans förmåga att köra förbi problem har ju på något vis ställt Honda lite i en svår sits också.
Ja, alltså hade jag fått välja nu, just idag, mellan Crutchlow och Dovizioso, vem ska ha LCR-Hondan? Då hade jag valt Dovizioso.
Och då tänker du 2021 då?
Ja, tänker 2021. Mm. Det hade jag gjort. Jag tycker det är ett bättre val än Crutchlow. Faktiskt.
För Hondas del?
Absolut. Ja, det är Honda som väljer till slut. Ju.
Mm.
Om nu inte då Dovizioso får fortsätta hos Ducati, så ska han ju göra det såklart. Han ska ju inte... Får han möjligheten att stanna kvar hos Ducati, då ska han ju stanna, tycker jag.
Mm. För det är inte mycket som krävs hos Ducati för att den ska vara med och matcha.
Nej, exakt. Och han kommer ju inte vinna VM på en LCR Honda. Nej. Det kan han ju nästan glömma. Det kommer han ju inte göra. Han kommer ju inte slå Marquez på Honda, så enkelt är det ju.
Nej, det gör han inte.
Det gör han inte. Han kan göra det på Ducati. Det kan han göra. Med vind i seglen, med lite flyt... Med lite vingar, Red Bull.
Hur många år är det nu?
Andra plats? Tre år i rad. 3 år i rad han tagit andra platsen.
Ja,
han behöver lite flyt också. Han hade ingen flyt förra året, ska vi komma ihåg.
Nej, verkligen inte.
Spiken i kisten var ju Barcelona och Lorenzo. Det var ju där som allting avgjordes så här i efterhand. Sen var ju Marquez extremt bra, men det var ju ändå där som snöret gick.
På något vis. Men tror du, vi har ju Crutchlow med i vågskålen här. Tror du Crutchlow fortsätter då efter den här säsongen? Han är också i det läget att den här säsongen, han kanske har varit den som har varit tydligast av de här tre med att nu får det räcka.
Ja, jag hade faktiskt trott det om säsongen hade blivit som vanligt. Men nu är ju ett i katten, alltså, om de vill sluta på det här sättet.
Jag
tror inte det heller. Jag tror inte någon vill sluta på det här sättet, utan man vill köra en riktig säsong. Å andra sidan så är det ju, alltså, har man ändå varit ifrån racingen nu som de har varit sedan i november. De har testat lite visserligen då i januari, februari eller februari, men mer än så är det ju inte.
Nej.
Så har man ändå varit ifrån det och det inte blir någonting mer, ja, varför inte?
Det blir ju en på något vis en legitim sorti.
Ja, visst. Så är det ju.
Det här läget nu. Ja. Det är ju egentligen lämpligt, de här som har kört många säsonger.
Ja, att... som Crutchlow som är halvskadad i foten. Han har en dotter som snart är 4 år.
Mm.
Och du vet du hur jag vet det, va?
Är det samma födelsedag? Visst är det så?
Ja, min äldsta dotter är född exakt samma dag som hans dotter. Så det är det jag kommer ihåg. Faktiskt.
Men nej, det tycker jag utifrån. Utifrån sett så tycker jag att det är läge om man nu vill kliva åt sidan så blir det faktiskt ett bra tillfälle under den här perioden.
Jag reviderar det jag sa då, att man inte vill sluta på det här sättet.
Men ingen vill sluta frivilligt. Eller vad jag säger, ingen vill sluta av fel anledning. Jag tror att de flesta racingförare vill ta det beslutet. Vad ska man säga? Det är väl ungefär som aktiv eller passiv dödshjälp. Ja. Liksom. Man vill väl hellre avsluta själv än att någon annan ska låta bli att ge en. Kanske blev ett långskott här. Jag får ursäkta det där inlägget. Sent inlägg.
Vi har snackat iRacing halva kvällen. Så att,
ja. Nej, men just jag kommer tillbaka till Kenny Bräck och hans krasch i alla fall. Den här känslan att sluta på grund av en krasch, det vill ingen göra. Liksom. Det blir ett avslut som man inte har valt själv. Och på ett sätt gör man ju inte det nu heller under en sån här sjukdomsperiod. Samtidigt så kan jag tycka nu, lite som du är inne på, att har det gått lång tid, då har man ändå en...
Ja, och vissa förare, jag kan tänka mig, crutchlow, de som börjar bli lite till åren ändå, där inte road racing är allt i livet. För det är det ju inte speciellt för crutchlow. Han tränar ju inte någon cross eller sådär, utan...
Nej, det är cykling.
Ja. Och har man då kommit ifrån det på något sätt, och då kan det bli ett avstamp för sin pension helt enkelt. Det kan faktiskt. Det mycket väl bli.
Faktiskt.
Och han lever väl i Kalifornien nu i bra väder och har det ganska gött. Helt enkelt. Det kanske att han ska fortsätta med det.
Ja, förhoppningen är i alla fall att säsongen kommer att dra igång här igen då i juli. Är vi på väg mot någon slags avrundning i den här podden, känner du, Andreas?
Ja, vad har vi mer då? Har vi inget annat? Rassali har sagt att 10 race tycker han att kalendern ska vara.
Och för den som inte vet vem Raslan Rassali är,
så är han ju teamchef för Petronas Yamaha.
Och har en hel del att säga till om där, med andra ord.
Ja, han till och med slutade som vd faktiskt för Sepang-banan, vilket han var innan, för att fullt koncentrera sig på teamet. Så är det med det. Minst 10 race tycker han, och på något sätt kan jag hålla med, även fast jag tror att det blir svårt att få ihop 10 race. Och för att få ihop det, kör dubbelrace då per varje helg om det skulle vara. Helst inte, men behövs det, absolut.
Tänker du samma helg, samma dag eller samma weekend, om man säger?
Eller samma dag.
Mm. Ja, uppläggen finns ju redan. Det finns ju Superbike-VM. Det är ju...
Nej, men de behöver vara lite kreativa. Det är det, och det kommer de vara också. De kommer göra allt som det går för att det ska bli någonting.
Mm.
Så är det.
Ja, vi får helt enkelt återkomma i frågan. Det är, som du säger, det har hänt mycket bara de senaste veckorna, och det lär ju hända en del till nästa gång vi gör en podd också. Hoppas kunna fylla den med ännu lite mer substans gällande fortsättningen på säsongen, eller inledningen på säsongen.
Det blir lite då och då nu.
Ja, faktiskt.
Det skulle ju varit högtryck på detta.
Jo, men sen är det ju...
Det ska ju hända något.
Det ska ju hända någonting också. Det här stilleståndet, det kommer man knappt att drabbas av längre fram i livet. Jag kommer bara, det får ju vara på sluttampen då. Man ligger på hospice. Ja, vi ska inte skämta om det i det här läget. Man vet aldrig vilka vägar det tar den här...
Stay safe, tvätta men, händerna.
Ja, faktiskt.
Vad är de råden? Håll er ifrån andra människor.
Mm.
Så att vi kan få ner kurvan.
Faktiskt. Och så hoppas vi på julistart då. Men podden får vi köra lite
innan juli, va?
Innan juli.
Ja. Det nu har vi gjort den i mars, en i april. Nu har vi faktiskt gjort den i maj.
Ja, det är redan maj.
Vad de säger? May the fourth be with you. Eller säger man?
Nej, den har inte jag hört.
Det är ju 4 maj då.
Oh. Ah, ja.
Men det är inte ens roligt.
Nej.
Det är skämtet, för det har varit överallt på Twitter idag, har jag sett.
Okej. Men du, då avrundar vi för dagen nu, tycker jag.
Lorenzo fyller år idag också.
Ja, du ser, du kommer ju på. Du har ju någonting för... Vi kommer aldrig ifrån annars.
Nej, det gör vi inte. Nej. 33 borde han bli.
Stämmer. Jag också, den har jag faktiskt noterat.
Ja.
Att det
gjorde, han gjorde ju premiär, det kommer du ihåg, 2002.
På sin födelsedag?
På sin födelsedag. På Jerez. Han fick ju inte köra fredagsträningen.
Just det.
För han var ju bara 14 då.
Stämmer.
Sen blev han 15 på lördagen och fick han köra. Så var det med det.
Bra.
Nej, nu struntar vi där.
Vi rundar den här podden och så hörs vi året snaraste.
Ja. Yep.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.